Värvet görs i samarbete med Acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar, eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Alltså livet är ju så härligt på teatern eller på film. Man vet vad man ska göra. Man har kontroll på livet. Man styr det ju. Och man spelar och man har, allting är så där enormt närvarande. Det är väldigt härligt liv. Det är lite som ett gift.
Dennis Hopper, Gösta Ekman, Daniel Alfredsson, Gunilla Rör, Ingmar Bergman, Marie Rickardsson, Erland Josefsson, Pernilla August, Christer Henriksson, Marianne Mörk, Mikael Nyqvist, Noomi Rapace, Paul Thomas Anderson, Philip Seymour Hoffman, Lorry-gänget, Lisa Langseth, Sven Bertil Taube och 1000 andra minst lika tunga namn. Om det betyder något vilka en person jobbat med, så är det lugnt att säga att Lena Endre är en skådespelare i världsklass. För snart 40 år sedan satt hon först fötterna på tillgivarna, gick scenskolan i mitten av 80-talet och slog sedan igenom, vilket många i min generation nog minns med värme, i Varuhuset, varifrån hon sen handplockades av Ingmar Bergman, och sedan dess har hennes yrkesliv varit centrerat kring teatern, film och tv. Och sedan några år tillbaka varvar hon skådespeleriet med regi. Just nu har hon 1000 järn i elden på Dramaten, vilket vi givetvis kommer till strax i detta Värvet avsnitt 321. Av och med mig, Kristoffer Triumf, producent Clara Wallin och Acast som sköter allt det praktiska. Här är Lena Endre.
Hur mår du?
Jag mår bra, lite trött så här på morgonkvisten. Vart lite sent igår.
Asså?
Ja, annars mår jag bra.
Men vänta nu, var det föreställningen igår?
Nej, jag träffade massa kollegor. Mm. Så att är lite hes tror jag.
Jag förstår.
Ikväll ska jag spela.
Ja. Kul. Hur ser dagarna ut nu då, våren 2018?
Alltså, jag insåg just det idag. Jag tror att jag är på teatern 7 dagar i veckan för tillfället. Vi har, dels har vi haft premiär på Påklädaren i lördags. Mm. Och med Sven-Bertil Taube och Christer Henriksson som huvudroller. Och det gick väldigt bra. Det är helt fantastiskt då. Vad jag har filmat med Sven-Bertil för många år sedan. Och träffa honom nu i den här rollen, det är som klippt och skuren. Alltså det är fantastiskt fint. Och sen har jag och Jakob Hirdvall, som är dramaturg på teatern, startat någonting som heter Bergman Studio.
Okay.
Vi har bjudit in 8 andra författare och för att ta fram ny dramatik. Så det är mycket möten, vi träffas där och har precis häromdagen haft en reading på Lisa Langsets nya pjäs, Kvinnan som förvandlades till ett träd.
Okay.
Och sen håller jag på att förbereda en sak jag ska regissera som heter Att hålla andan av Cindy Harris, en engelsk författarinna. Så att det är fullt upp, ska jag väl säga. Och sen börjar jag repetera En natt i den svenska sommaren av Erland Josefsson som Erik Stubbe sätter upp. Vi börjar repetera i maj.
Okay.
Så att, ja, du hör.
Ja, det låter som det är mycket nu.
Ja, det är det. Det är väldigt mycket nu.
Hur trivs du i den här situationen då? Alltså intervju dito?
Ja, det ska bli kul att lära känna dig lite. Höra. Nu får inte jag fråga dig så mycket, men jag känner mig alltid ganska bekväm med det faktiskt.
Ja, vad skönt. Ja. För att när jag smsade min producent i morse och sa, vet Lena om att jag kanske vill filma lite? Och då sa hon, nej, hon har så hög integritet, jag vågar inte.
Va? Är det sant?
Ja.
Interesting.
Ta det på plats. Ja.
Nej, jag tycker jag har liksom noll integritet. Det har varit mitt problem hela mitt liv. Att jag alltid så där, åker ut i andra människor hela tiden. Så jag, det är liksom ett problem. Jag tänker att jag borde nog vara lite mer integritet här.
Ja.
Ja, ja, men det är intressant att man går ut som någonting annat. Det kan vara så att jag kan ha varit många gånger bestämd att jag, just så där att har man gjort en ny film så är de mer intresserade av ens äktenskap som går i kras eller någonting. Du vet att jag säger, nej men kan vi inte bara prata om mitt jobb nu då? Mm. Om man nu gör en sån intervju. Och då säger jag, nej men det där vill jag inte svara på. Mm. Och då kanske man upplevs som att man har integritet.
Tänkte mest fråga om ditt jobb faktiskt.
Ja.
Är det lilla snusdåsan som
ja,
dyker fram?
Det, visst är den söt.
Ja, det ser ut som en ringklocka på en
lite så, eller en puck. Mm. Det är bara ren nikotin.
Okej.
Okay. Inget tobak.
Nej, jag förstår.
Håll på med det här i åratal.
Är du gammal rökare?
Oh ja.
Ja. Men det var taxichauffören och inte du som luktade rök?
Det var det, ja. Mm. Nej, inte jag.
Ja, du är oskyldig.
Mm. Jag är oskyldig.
Ja, skönt. Men du, det här med intervju, du har ju pratat om din blyghet.
Ja.
Har du den fortfarande?
Nej, det vore nästan lite fånigt att säga. Jag var extremt blyg under min skoltid som ung. Så där. Då tyckte jag att det var... Jag tror att det här känns som ett gemensamt drag för skådespelare. Och det kan ju vara så där att det man är mest rädd för måste man ge sig ut i på något sätt. Eller så går man under i det på något vänster. Men jag var så där, man ska hålla föredrag så... Kunde jag gå till sjuksyster och säga att jag har väldigt ont i magen eller lägga tempen på element och säga men gud, jag har 39 graders feber, jag måste nog gå hem. Mm. Så blyg var jag. Så att jag ställde mig upp inför klassen var nog nära döden upplevelse.
Mm.
Jag var väldigt besvärad av det.
Och var det så ända in i det faktum att du sökte dig till skådesyrket?
Jag tänkte att jag höll på mest med musik. Vet du? Jag tänkte att jag skulle bli musiker. Och spelade gitarr och sjöng och sådär. Och sen så bodde jag i ett kollektiv och alla höll på med olika konstnärliga saker. Jag jobbade på kontor, på en reklambyrå.
Mm, det har vi gemensamt.
Har du också gjort det? Ja. Ja. Över 5 år i Gamla stan jobbade jag på någon sorts Hans Christer Eriksson. Det var ett ställe som hette Eriksson & Company. En jättetuff reklambyrå. Mm. Och jag visste inte vad det var riktigt innan. Jag ljög och sa att jag kunde skriva maskin. Och jag sökte jag som sekreterare. Mm. Vilket jag inte kunde. Att jag kunde franska, spanska och engelska. Mm. Och jag tänkte, det är väl lika bra att dra på.
Mm.
Och så fick jag jobbet. Jag kommer ihåg att jag lånade min farmors skrivmaskin och satt och övade på nätterna. Det lät just... Alltså, och sen var det, jag vet inte hur många copywriters som jobbade där, och jag skulle skriva ut till allihopa och till art director. Så jag liksom... Alltså, de hörde ju liksom hur illa det här var. Och så jag jobbade ju och slet för två personer för att kompensera liksom. Mm. Men jag blev kvar i alla fall. Men då tänkte jag, det var så där, att vad ska jag göra med mitt liv då? För det var ju liksom ingen slutstation för min del. Och sen så hamnade jag då på en lektion hos Inge Wern på teaterstudion som låg på Nybrogatan av en händelse. Och ibland får man en kulturchock helt enkelt. Mm. Man vet inte vad de håller på med, för det var så här Grotowski träning. Jag vet, det är en väldigt fysisk form av teater utan text, och de bara slängde sig runt väggarna. Jag var inte någon gymnastisk person alls. Jag var väldigt dålig på gymnastik, och jag förstod inte varför liksom det här appellerade till mig på något sätt, och jag förstod inte vad de höll på med överhuvudtaget. Men jag bara kände bara atmosfären, känslan som de var med varann i det här rummet. Alltså det var faktiskt som en liten uppenbarelse. Det kom så här på en förmiddag för mig. Mm. Tänkte jag, här måste jag vara. Mm. Här är någonting som har med mitt liv att göra. Och sen så betalade man ju då för att gå ett år där. Det var inte många tusen lappar per termin. Och sen så fick jag jobba kvar på den där reklambyrån då. Så att jag och började efter lunch varje dag. Så det här var en skola som var mellan 9 och 12, eller 8 och 12, eller vad det var. Så började det. Mm. Och den där kärleken har jag aldrig släppt. Nej. Sen dess.
Och blygheten då?
Den fick jag övervinna under väg.
Mm. Jag vill så gärna säga blygsel, men det betyder något annat, va? Det är ett väldigt vackert ord.
Ja, det är väldigt vackert ord. Och det kanske man ska, det ska man nog bevara. Att man kan känna blygsel inför någonting. Ja. Men att man lider av blyghet,
ja, just
det. Det är väl någonting annat, tänker jag.
Rimligt. Mm. Du, är du skådespelare eller skådespelerska?
Ja, alltså skådespelare är ju egentligen då, om man ska säga att det är en, man säger ju inte att man är, jag undrar över det där själv faktiskt, det är ganska intressant, är man läkare och läkarinna? Alltså, eller är, alltså, en skåd, är man spelar ett skådespel, så jag tänker att jag är en skådespelare faktiskt. Mm. Alltså jag säger sällan att jag är skådespelerska för att säga mitt kön. Alltså, nej, skådespelare säger jag nog om mig själv.
Mm. Har du skiftat?
Nej, det är en del som säger skådespelerska. Och, nej, man kan ju säga både och. Det könsbestämmer ju bara egentligen. Mm. Men en skådespelare kan ju vara av alla kön, tänker jag.
Mm. Det var någon som sa att hon, antar jag då, använde ordet skådespelerska för att det inte skulle vara högre värderat att vara skådespelare än skådespelerska.
Nej, det är det ju inte, tycker jag. Skådespelerska eller skådespelare, det är likställt för mig. Men däremot så känner jag att det är väldigt jobbigt när man säger skådis. Jag studsar alltid på det, för jag tänker att... Nej men, läkis och läris och snickis, alltså, men skådis. Och det är ju någonting med att det är ett slags förminskande att säga skådis. Mm-hmm. Jag upplever det i alla fall, för att det är... överhuvudtaget inom kulturyrken så är det ofta att det är lite undervärderat i sig. Och dessutom säga skådis, det är som att det inte är ett yrke längre, det är liksom som kändis. Mm. Det är nästan lika ett tecken däremellan.
Ibland är det ju det.
Ja, och det vänder jag mig fruktansvärt emot, för jag är faktiskt en, jag har ett hantverksyrke. Mm. Jag är skådespelare.
Fair enough. Bra. Mm, mm. Du, vad tänker du mest på just nu?
Vilken underbar fråga. Faktiskt, jag tror jag ofta har ganska många tankar i huvudet. Men det som har upptagit mig väldigt lång tid nu är ju efter börden, höll jag på att säga, med tystnadtagning, som jag har varit väldigt aktiv i själv. Och vilka olika reaktioner det här har mött, och hur en del är arga och en del tänker nu går det väl för långt, och hur vi då inom gruppen pratar, och hur man tänker att det att det kan möta sådana starka reaktioner, det tänker jag väldigt mycket på. Mm. Vad det är för någonting, att det är en, ett slags... man tittar över världen, så är det så där att, okej, vi säger det är rasistiskt, det är antagonister mellan olika religioner, vi tycker att vissa folk från olika delar av världen inte är lika mycket värda som... alltså det är väldigt mycket så, men det som går över hela världen och över allt detta oavsett är ju att kvinnor är underställda män överallt. Och då har vi ändå kommit väldigt långt i Sverige, menar jag. Många ser på oss som ett föregångsland. Vi är jämlika, kvinnor och yrkesarbetar. Vi lever i en demokrati så vi kan säga vad vi tycker. Och ändå kom det här uppropet där hundratusentals kvinnor från alla olika delar i samhället. Det är ju liksom en maktordning som var ganska chockerande. Att till och med i vårat land är det så många som upplever sig att de har blivit klappade på huvudet och i rumpan och i många fall grovt antastade. Va? Och jag tror det här kom som en ganska stor överraskning och chock för många. Mm. Och det är intressant att se olika, både män och kvinnor, reaktioner på det här. Som är ganska förvånande, för vi lever ju i ett samhälle, vi borde ju veta det här allihopa. Vi vet hur det ser ut. Mm. Men ändå är det dolt och det är tystnadskulturer överallt, vi pratar inte om det. Och jag tror att det här är, och jag bara tänker på mina barn, den generationen, hur de pratar. Jag tänker att jag ser faktiskt med väldigt positiv blick och tillförsikt på framtiden, alltså, för det kommer väldigt smarta människor efter. Mm. som bara suckar, tänker man, herregud, vad är det här för, hur kan det vara så här?
Mm. Men fortsätter svallvågorna genom teatern? Händer det saker fortfarande?
Ja, alltså, jag tror att alla, väldigt många arbetsplatser vet jag, har ju satt igång ett arbete med värdegrundsarbete och möten och man tittar över strukturer. Och det är pågående, det är det verkligen. Men sen får man ju se, om vi om 10 år säger, ja, men kommer du ihåg där 2017, där sent, så var det den där uppropet. Men jag tror inte att det går att... man vet inte, människan är ju faktiskt inte klok. Alltså. Vi kan ju bortse från det mesta och göra om samma misstag om och om igen. Så att man vet inte om det här är en parentes eller om det får någon varaktiga konsekvenser och utveckling och förändringar i strukturen och på olika arbetsplatser. Det vet man ju inte. Det får ju framtiden utvisa vad det här ger. Mm. Det kan ju också bli en, beroende på politiken, en fruktansvärd backlash. Jag vet, det kan man inte säga idag.
Jag lyssnade på en intervju med Alexander Bard som menade att MeToo är det första stora misslyckandet för feminismen i Sverige.
Hur utvecklade han det?
Ja, han grundade det väl i att det var så pass många från hans horisont då, som hade blivit oskyldigt utpekade.
Ja. Vad ska man säga om det? Det är ett påstående bara. Vad har han för belägg?
Ja.
Det är såklart. Ja, det är klart att det är lätt. Då misstror man alltså kvinnornas vittnesmål.
Mm.
Mm, det är ord mot ord. Mm. Det kanske blir ett könskrig till slut. Vem vet?
Kanske. Jag tänker inte
att det blir det. Men jag menar, det är ju reaktioner, tror jag, såklart, om det är. Vi har ju alla bidragit också till den struktur vi har haft. Att det är män ofta. Men man sitter så här 5 kvinnor i ett rum, så kommer in en man och så här, hej, och så avbryter man alla samtal och tittar på honom. Mm. Så det blir ju sällan samma sak om det sitter 5 män i ett rum och kommer in en kvinna. Det pågår ju, liksom, det här ligger ju inbakat sedan så långt tillbaka, hur vi behandlar män och hur vi behandlar kvinnor. Mm. Och vad man antar att kvinnor kan göra och inte göra. Det är en otroliga barriärer att bryta ner.
Fick du några liksom personliga insikter under upproret med tystnadtagning?
Ja, jag kunde inte ana att det var så här utbrett, och alla de vittnesmål jag har läst som vi hade i våran grupp då, som är helt anonymt, och vi tänkte det här går ju inte att gå ut med. Och det absolut viktigaste för oss var att vi aldrig under några omständigheter skulle outa några namn. För vi såg, det var ju massa saker i kvällspress som gick, du vet, med olika tv-profiler i början. Och då kände, det här går inte, vi kan inte ha stupstocken på torget, den tog vi bort för många hundra år sedan. Och nu är dagspressen tagit över den rollen. Mm. Att det är vidrigt alltså, jag tycker det verkligen är äckligt. Och det är inte så att man inte ska kunna granska människor, men det får inte ske med enskilda personer i press på det här sättet. Det tycker jag är förskräckligt. Det är det någonting som är allvarligt så ska ju rättsväsendet ta hand om det, inte kvällstidningar. Mm. Och plus att vi också tänkte att vi kan inte heller utsätta de kvinnor som vittnar. Och jag har läst alla vittnesmål, men jag satt bara i dagar och grät. Man tror inte det är sant. Mm. Och man ser och då jämförs och det är olika som har varit med om liknande saker från samma personer. Du vet, det var hemskt alltså. Och jag kunde inte tro att det var så omfattande som det var. Och då tänkte vi då att nej, men då gör vi så att vi står alla 100, nu var vi 700-900, bakom allas vittnesmål. Så att ingen ska känna att det här är mitt och det här är mitt och det här är mitt. Utan alla stod bakom allas. Som gjorde att det blev en sån kraftsamling också. Mm. Och den var ju väldigt chockerande för folk att höra. Och svenskan som publicerade det här också. Och det var bara en bråkdel av vittnesmålen förstås. Mm.
Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till påklädaren.
Ja.
Hur är det att jobba med den?
Ja, men det är jätteroligt. Först var jag så där lite så, åh gud, vilken liten tråkig roll. Jag spelar ju faktiskt en ganska liten roll som heter Madge, som är inspicient. Mm. Och nej, jag tycker väldigt mycket om henne. Hon är en sån här riktig arbetsmyra som har vikt sitt liv åt teatern. Och för oss, jag har jobbat 30 år på Dramaten nu. Och det här är så kärt, för den visar verkligen bakom. Nu är det här utspelar sig 40-tal i England och det bombas från tyskarna under andra världskriget och de ska spela till vilket pris som helst. Och det är verkligen så där, man får, det blir lite metagrej, man får en inblick backstage hur det är på en teater. Alltså, ska vi ställa in? Det är en sån katastrof. Det går inte att föreställa sig. Det är liksom en arbetsmoral där som alla skådespelare har, att det gör vi bara inte. Det är till nästan till varje pris ska man spela. Och har man då en sån här stor gammal diva som Bertil spelar nu, som, nej men han är så sjuk, det här går ju inte. Det här blir ju helt makabert om vi ska få upp på någon på scen och spela. Han ska ju ligga på sjukhus. Och sen så, ja men vi fick igång det, ja, han står på benen, ja, då kör vi. Och den här inspicienten som jag gör, jag känner ju så många inspicienter på teater. Så nu känns det lite grann när vi pratade bakom där på kvällarna, så nu är jag lite en av dem. Liksom, ja, nu kör vi ikväll då. Och för att det är som en cockpit, det är de som kör hela föreställningen. Nu är det ljus, nu är det ridå, varningentré där. Det är ett väldigt arbete som pågår bakom scen som man aldrig ser från salong. Och den där kärleken, hon har ju älskat den här Sir som Sven-Bertil spelar. Men hon har hållit sig på sin lilla kant och fått träffa honom varje dag. Mm. Och har vikt sitt liv till teatern. Hon har ingen familj. Hon turnerar runt landsbygden på ett ganska tredjeklassens teatersällskap. De lirar inte i London alltså. Det här är landsbygdsturnéer. Men ändå kallas han för Sir och hans fru kallas för hennes nåd. Som om de vore adlade. Men det är de inte, det är bara fejk. Mm. Alltså nej, men det är så kärleksfullt skrivet, den här pjäsen. Och det är väldigt roligt att spela. Vi har en superfin ensemble och Eva Dahlman som regisserade också. Väldigt god, kär regissör. Så att vi har väldigt roligt.
Och fick ju otroligt fina recensioner.
Mm. Ja, Christer och Sven-Bertil är ju helt otroliga alltså. Men de är fantastiska.
Hur påverkar det? Cirkulerar de där recensionerna då i logerna? Så att säga?
Alltså om jag skulle spela en stor roll, när jag gör det, då läser inte jag recensionerna. För jag vill inte ha de där orden klingande, vare sig de, du vet, är bra eller dåliga. Så vill man inte ha orden i huvudet. För att man ska ju in och spela nästa kväll. Mm. Men om man gör en sån här roll som jag gör nu, då har jag ju läst allting. Mm. Och sen så är det ju så att man kommer till teatern. Alltså man behöver inte läsa, för man ser i allas ansikten. Men grattis! Eller, ja, men alltså jag tycker ändå att det var ganska... Du vet, man vet precis vad det står utan att behöva läsa. Mm. Så att...
För det där är intressant. Jag tänker att du är utifrån sett verkar vara en utpräglad lagspelare. Just det här att du säger, ja men vilken liten roll.
Ja, men jag har ju varit så bortskämd så många år med stora fina roller. Mm. Så jag tänker så här, nej men, åh, vad tråkigt. Om man ska repetera så kommer jag aldrig in. Jag vet inte, det är inte så många timmar om jag lägger ihop det som jag har repeterat under den här 2 månadersperioden ens en gång. För att den ska ju bara göra små, små, korta instick. Det är fruktansvärt svårt. Jag har glömt det. Alltså hur läskigt det är att stå och sen ska man bara komma in och bara zabbadabla, bara lägga in. Och då, det är med timing och rytm i föreställning och du måste bara pang in och sitta. 3 repliker och så ut. Och jag var mer nervös nu än premiär på Ge oss kuggorna där jag pratade på i timmar. Mm. Alltså det är så... Nej, det, allting har sin svårighetsgrad. Det här var riktigt ruskigt.
Mm. Men betyder det här då att du tackar jag till en lite mindre roll? Alltså betyder det att du har ett litet ego?
Nej, jag tror att jag har ganska stort ego egentligen. Men jag tänker också att jag känner mig väldigt lojal med den teater som jag har varit på över 30 år. Och jag älskar verkligen den arbetsplatsen. Det är så himla mycket otroligt härliga människor som jobbar där och som verkligen är lagspelare. Och det måste man vara. Det är de flesta som jobbar med teater. Visst finns det några uppblåsta ögon som är lite tråkigt, men de är ju väldigt få. För att det är, man är så avhängiga av varandra, vad den andra gör. Och också med sin personal, teknik bakom. Vi är ju på samma golv, bara det att de står bakom och syns inte. Och de skådespelare, vi som arbetar med varandra på scenen, vi är ju helt beroende av varandra. Man kan inte hålla på öppna eget och göra... Alltså man sätter ju inte varandra på pottan. Utan man ska ju lyfta varandra. Liksom. Och där blir man ju... Du måste vara en lagspelare. Mm. Annars blir det, går det inte att vara långvarig, tror jag.
Men vad är egentligen att ha stort ego?
Ja, det kan man ju verkligen undra. Mm. Vad är det? Är det att man... Nej, om man ska ta det på negativ plan så är det väl... Att man har ett stort ego är att se sig som för mer än andra eller bättre än andra eller inte kan tänka sig att göra någonting under en viss nivå på ens värdighetsskala eller något sånt där. Och då tänker jag, nej men då kanske jag inte har så stort ego faktiskt. Jag tänker efter. Mm. Nej, men eller om det är, eller om man har, snarare skulle jag säga så här, i många stunder så kan jag ha ett gott självförtroende att jag ska klara av att göra saker. Sen blir man skräckslagen i alla fall. För det är ju en prestation som ska göras och man måste leverera. Du måste ju leverera så att det, den adrenalinet och den pumpen som går igång till det, det är också en motor, den måste man ha. Mm. Men jag vet att jag inte svimmar för jag kan andas. Jag vet att jag kan stå still när jag behöver det. Jag kan hålla rösten i schack. Jag kan... syresätta kroppen så att jag kommer ihåg vad jag ska säga. Det där är såna där fysiska förnimmelser man kan få när man blir riktigt skräckslagen. Mm. Är att man inte syresätter sig och man får blackout och man kommer inte ihåg vad man ska säga. Det är läskiga saker alltså. Det är sånt kan man få scenskräck av. Mm. Det har jag upplevt också. Men jag litar mer på min kropp idag att den ska ta mig igenom. Mm. Mm. Och sen har man ju sina medspelare. Om jag vilar i dem... Så där så tänker jag, nej men då är jag trygg. Då är vi i hamn.
Mm. Mm. När hade du scenskräck senast?
Jag tror faktiskt att jag fick en liten lätt scenskräck när jag skulle... Jag läste på Fadimegalan nu förra året. Jag skulle bara läsa en liten textbit. Och vi var 2 som skulle läsa och en skulle sjunga. Och så stod jag på ena kanten där. Och så... blev jag plötsligt så där fruktansvärt nervös. Så jag tänkte, nu syns liksom att min puls slår här på halsen och att pappret började skaka. Jag tänkte, men vad i fridens namn är detta? Jag ska ju stå här nu och läsa innantill bara på ett papper. Mm. Och jag fick en sån fruktansvärd rush där jag stod. Jag tänkte, men det här, jag kommer ju svimma. Jag tänkte, men lugna ner dig nu alltså. Och men jag tror det var också... allvaret i situationen och allvaret i... Dels var jag hedrad att jag var inbjuden att läsa på den galan och att det är så många med föredrag som hölls innan som var, beskrev hur situationen är för massa unga kvinnor i Sverige idag som lever under detta förtryck. Så att jag varit så rörd av det och tänkte, men gud, ska jag stå här och läsa någon text här nu? Är det riktigt? Alltså du vet, då plötsligt, i en sak som jag tänkte bara, det här är ju, gör man ju med vänster hand. Mm. Nej, plötsligt kan det komma fortfarande såna här situationer där man, ja, jag vet inte vad det där är.
Mm. Har du några verktyg då för att...
Ja, men då har jag ju liksom nu bara, nu koncentrera dig in i nuet. Mm. Det är ingenting annat, bara andas. Det är nästan alltid andningen som gör att man flippar. Att du måste andas lugnt och fint och så läser vi en rad i taget. Mm. Kommer gå bra.
Jag kan ju känna igen att, eller jag har ju haft ganska stor scenskräck när jag har försökt göra stand-up comedy och sådär.
Har du gjort det? Hur vågar man det? Det är en stor fråga för mig. Alltså, för det är ändå en viss mått av improvisation, eller är allt skrivet? Har du manus rakt igenom?
Nej, men det är väl det som är problemet, att jag aldrig... Poängen är ju att jag inte är tillräckligt väl förberedd.
Ja, men det är inget bra.
Nej, det är ju inte det.
Nej, det är alltid där det faller. Ja. Är du inte det, då kan såna här olika spöken komma. Mm. Men är du förberedd, då... Det kanske var det. Jag kanske inte hade läst texten tillräckligt många gånger, så jag hade den... Ja, jag vet inte.
Var det Palme som sa att improvisationen är den väl förbereddes innest eller någonting i den stilen?
Exakt, så är det. Ja. Det är verkligen så. Mm. För jag kan frångås texter och göra saker och... När jag har kontroll på situationen. Och det krävs en enorm förberedelse. Och det har ju varit en av mina värsta mardrömmar. Att jag i början av min karriär, att jag hade en mardröm som återkom i åratal. Att jag skulle komma in i någon Strindbergs pjäs. Typ ryttmästaren, det var någon oklar roll där. Men jag hade i alla fall manskostym och någon sån här kask med fjäder under armen och ridstövlar. Och skulle in... Du måste hoppa in i det här ikväll. Nej, men herregud, jag kan ju ingenting. Jag kan inte replika, jag vet inga scenerier. Nej, men vi tar det igenom det. Va? Och sen så drömmer jag att jag går in på scenen. Och sen så passerar jag någon annan skådespelare. Så får jag första repliken, säger den. Och så kommer nästa, så får jag den. Och, så nu går det lite till höger så där. Ja, och sen så kommer det ingenting mer. Jag får ingen mer hjälp. Och sen vaknar jag kallsvettig. Bara... Och den där drömmen återkom gång på gång på gång, tills jag många år senare i drömmen bara slänger den där jäkla hatten eller kasken på golvet och bara vänder mig ut till publiken och bara skriker så här: det går inte att spela teater om man inte får repetera. Och jag på något sätt, sen försvann drömmen. Det var en jättemärklig sak alltså, men så är det. Du kan inte... Det och slänga ut någon till vargar, så känns det ju.
Men du adlibbar inte så mycket i påklädaren till exempel?
Överhuvudtaget inte.
Nej.
Nej. Särskilt inte en sån där kaosartad de situationer som är i den här pjäsen också. Det är ju på något sätt kaos hela tiden. Mm. Och då är det minutiöst noggrant uträknat hur den där kaos-timingen ska ligga. Annars så blir det bara mishmash. Mm.
Men Sufflösen jobbar inte alls på premiären?
Nej.
Nej. Jag vet inte om hon jobbade alls.
Nej, det gjorde hon inte. Nej. Det var väldigt skönt.
Varför utgick jag från att det var en hon?
Det är 100% hon. Nej, vi hade faktiskt när vi spelade... Presidenterna som Staffan Valdemar Holm satte upp förra året, Stina Ekblad och Ingel Olsson och jag, då hade vi faktiskt en manlig sufflör. Mm.
Där ser man.
En gång har det hänt mig under alla år, tror
jag. Jag förstår. Mm. Du, jag tänkte på det där i pausen av påklädaren, det här med varför en pjäs sätts upp vid en tidpunkt.
Mm.
Är det viktigt för dig?
Ja, det är det. Och ibland har man faktiskt inget svar på varför. Det är väl bara någon som har lust att göra någonting. Men... ofta är det ju så här att om en pjäs går upp så är vi inte ensamma. Nähä, de har satt upp den där i Tyskland, där i Frankrike, där i England, där i USA. Alltså att det går precis som vågor över, nej men nu är ju den här aktuell igen. Och så sätts den upp samtidigt på många håll, ovetande som varandra. Det där är intressant. Och jag har tänkt mycket på det just med påklädaren, att det är dels... är den ju en väldigt gammaldags teater vi gör. Jag tänker så här att den är så där väldigt folklig på ett sätt, och den är, går man på teater en gång var 50 år så kan man känna sig väldigt skön och trygg och se den här. Och går man första gången i sitt liv så behöver man inte känna sig dum eller okunnig, utan man kan bara njuta av en pågående underbar situation som är på något sätt metafor för hela livet på något sätt. Hur ska man orka när man är gammal? Hur ska man klara sig? Ska man kunna göra det här? Och, ja, men vi ska kämpa lite till. Och det går ju att dra många växlar ur det här. Men sen också ligger den ju i en farlig tid. Den ligger ju under, de bombas ju. Man hör ju då i pjäsen det går flygplan och bomber fälls. Och det ramlar ner saker från taket. Och man vet inte hur nära är de. Kommer de bomba teatern nu när vi är här? Att vi lever ju i en sån krigisk tid. Det är krig överallt. Och vi är ju i utkanten av det. Och vi får effekter av det med flyktingar som kommer. Och vi... Det är en läskig tid tycker jag. Mm. Och hela samhället snävas åt mer och mer, och allting blir mer och mer, det blir mer och mer konservativa krafter som liksom, vi ska bakåt, vi ska tillbaka till en annan tid, och som om det går att dra tiden tillbaka. Jag tänker liksom att det här är bara början, för jag är ganska engagerad, eller rättare sagt jag är Sverigeambassadör för Greenpeace. Och det här med miljön, att vi börjar få klimatflyktingar, och jag tror vi kommer se folkvandringar som vi bara har, vi har en liten susning nu. Så vi kommer ju, människor kommer behöva förflytta sig runt på jorden i mycket större utsträckning, och vi är också så många, så det kommer bli stora effekter. Jag är helt övertygad om det. Och vad kommer det föra med sig? Det är som en, jag vet inte, nu ska jag väl inte måla fan på väggen, men det, om man har läst någon historia och har lust att ta till sig av den på något som helst sätt, så känns det som vi lever i en förkrigstid idag. Det är samma strömningar, det är samma bakåtsträvanden och samma rum sluter sig mer och mer kring vi och dem i olika grupperingar. Det tycker jag är otroligt skrämmande faktiskt. På allvar.
Ja visst. Och det handlar påklädaren om.
Ja, om jag nu så jag drar lite de växlarna. Ja. Den är egentligen en väldigt feel good föreställning, men den har den där undertonen.
Jag inser att jag har ställt den frågan till flera människor som jobbar med just teater, att så här, okej, men varför sätter ni upp det här nu? Så att säga. Mm. Och nu förstår jag att det inte är du som sätter upp den. Men
ska ju sätta upp en pjäs. Ja. Sidney Harris, Att hålla andan. Mm. Som börjar repetera till hösten. Och det är en pjäs om ett imploderande Europa. Totalt alltså. Mm. Det faller samman fullständigt. Mm. Och den där bankkraschen 8, det var ju liksom en liten västanfläkt. Nu har det verkligen kraschat och alla småsparares pengar, allting stack. Alltså vi har ingenting, vi försöker fly ut ur Europa. Och du vet, man tänker så här, romarrikets fall, det tog ju några hundra år. Men alltså är det så att vi den här, som vi kallar fria världen och västvärlden och den ekonomiskt lyckade världen, är vi i ett sakta fall? Är det det? Och hon, den här huvudrollen då kan man säga, som Ida Engvall kommer spela, hon blir knullad av djävulen i början av pjäsen och sen rasar hela Europa. Ganska, ja, det är en spännande pjäs.
Ja, det låter ju så.
Ja.
Och också som säger någonting om kanske vår stora skräck.
Eller hur? Ja. Precis, för min dramaturg sa så jäkla klok. Det är det här med klyftorna, liksom, de ökande klyftorna. Att man, det är klart att det blir ett fruktansvärt farligt samhälle om klyftorna ökar. Alltså de som känner sig på botten och man ser att man har ingen riktigt rimlig framtidsutsikt. De tittar upp och säger, där, jag kommer aldrig komma dit. Och de som håller sig här uppe och känner, okej, jag ligger ju här på topp nu. Jag har, så här, och ramlar de, då blir fallet väldigt hårt. Mm. Så att det är otäcka tider på något sätt. Och man, också språket menar jag, håller på att dras åt olika håll. Alla drar i begrepp som ändras. Det som man tänker folkhemmet och socialdemokratin och allt det här som har som skapat den här trygga välfärdssamhället där alla ska inkluderas, alla, det ska bli ett bra samhälle för alla. De kallas ju av andra grupperingar idag vänsterextremister. Alltså, ursäkta, det här är liksom ändå ett regeringsparti här nu, och vänstern och Socialdemokraterna och Miljöpartiet är det så där vänsterspöken. Men hallå, vänta nu, sätt inte det epitetet på en helt normal politik. Liksom. Det är ganska, alla skriker åt olika håll och kallar varandra saker, och polariseringen är, jag tror den är livsfarlig alltså. Mm. Det är läskigt.
Har du hjärtat till vänster?
Definitivt. Ja. Alltså jag är verkligen uppfostrad så. Mm.
Någonting tändes i dina ögon också när jag nämnde Palme.
Ja. Mm. För jag tänker så här, jag är ändå född i Ådalen. Så jag liksom har ju levt med det där hela mitt liv och liksom hört morfar och mormor och min morbror i synnerhet. Och mamma och min pappa då, han som kom från Estland, han var ju egentligen någon slags utopist. Mm. Han pratade ju redan på 60-70-talet om att nej, men människor, du vet, de kommer i framtiden, då kommer vi inte behöva arbeta. Det var ju som ett rött skynke att säga så då. Det var ju det som gjorde att man hade någon självkänsla som människa. Ja, men vet du vad, det kommer vara så här med maskiner som kommer göra grejer, och vi människor, vi kommer kanske få ett sånt där, ett hedersuppdrag att behöva ha ett löneyrke några år bara på vårt liv. Sen får vi medborgarlön och alla självförverkligar sig i olika konstformer. Han är arkitekt, alltså konst och musik och litteratur. Och vi ska, ja du vet, det blir ett annat samhälle. Mm. Han hade ju såna där idéer då. Så att har man haft alla de här susningarna av idéer om hur livet ska vara och hur samhället ska se ut, och det är svårt att komma ur det. Och jag tror ju liksom på att ett mera jämlikt samhälle, ekonomiskt alltså, är tryggare. Ingen behöver råna någon annan av nöd. Eller hur? Det är ju det.
Vad kommer du rösta på just?
Jag tror jag röstar på Socialdemokraterna ändå.
Okej.
Okay. Mm. Jag tror det. Jag vet inte riktigt.
Okej. Okay. Vi får se. Mm.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag tänker att det faktum att du är och alltid har betraktats som väldigt vacker, gav det dig inte massa uppmärksamhet liksom innan du bestämde dig för att bli skådis och allt det där?
Jo, men på den tiden var det inte helt positivt.
Okej.
Okay. För det var ju under 60-70-talet, och jag kan ju väldigt lätt, om jag inte tuffsar till mig, ser ganska aristokratisk ut, vilket jag inte är. Mm. och det gör liksom att jag ser ut som en fin Östermalmsflicka, och det var väl inte så poppis på den tiden. Och mm. Det var också extremt i den rörelsen, både sexistiskt och extremt sexistiskt, vänsterrörelsen måste man säga, kvinnor och män kändes inte likställt. Mm. Faktiskt inte. Och var man dessutom söt så där som jag var, då nej, det skulle man inte vara. Så det har inte alltid varit så. Nej, jag tycker det har, jag har upplevt det som negativt väldigt mycket i många sammanhang. Och också sen som skådespelare liksom, att man, ja, att man får en roll för man är söt. Liksom, det känns ju också jävligt förnedrande. Sen man, jaha, jag trodde för att jag gjorde något bra jobb. Ja. Mm. Ungefär som att man ska säga att någon är jävligt ful. Alltså, det är ungefär så, liksom, varför man ska kommentera utseendet. Det är extremt irriterande. Alltså. Mm. Det är verkligen det.
Men vad intressant, tänker jag, att du har tyckt att det har varit ett ok.
Ja. Att det hade varit bättre om det hade varit liksom mer sådär average utseende liksom, som kunde gå och ha och göra med åt olika håll, och att du vet att man inte hade det där oket att släpa på som folk har hela tiden kommenterat, alltså, för det har ju verkligen varit så som jag har varit otroligt irriterad över. För det är liksom väldigt okej. Okay. Ungefär som, vem var jag pratade med häromdagen? Det var, man säger ju inte till en väldigt tjock människa, men gud vad tjock du är. För det är liksom inte fint att vara tjock. Men däremot så säger man, men gud vad smal du är. Alltså om någon människa som är väldigt smal. Det är okej okay att säga. Men det är det där att hela tiden, att någon går över ens intima sfär när man börjar prata om utseendet och det personliga som man faktiskt inte kan göra någonting åt. Man kan prata om folk, hur man är, hur man, om man är vänlig eller otrevlig. Man kan säga att det här är bemötanden, men hur man ser ut kan man faktiskt inte göra någonting åt. Och det säger ingenting om människan. Det är ett otyg det där att liksom hela tiden hålla på kommentera utseende och säga, men herregud, har man en komplimang? Jo, det kan man ju ta, absolut. Och vad fin du är idag, eller någonting sådär. Men när man går över den gränsen och kommenterar själva utseendet, då har man klivit in innanför det intima på något sätt. Mm. Som, ja, vad ska jag göra åt det? Sorry. Det...
Men du sa någonstans, jag undrar om det var... Vad fan var det någonstans? Jag är så marinerad i dig för att jag har liksom försökt, lyssnat på allt jag har hittat och tittat på allt jag har hittat. Men, nej, men du sa någonstans att du har fått massa komplimanger och blivit smickrad av det i teaterns sfär, så att säga. Stämmer det inte då?
Vadå?
Att du har blivit smickrad. Kanske har blivit besvärad lika mycket.
Nej, men vadå i teaterns värld? Men nu hängde jag inte med på frågan.
Nej, det var väl ganska otydlig, så det är rimligt. Nej, men jag tror att det var första vändan när du fick lite grann försvara att du hade försvarat teatern. För några år sedan så hade du hamnat i en debatt för att du var naken på scen.
Ja, just det.
Och då så tror jag att du pratade om det faktum att... För du tog ju teatern i försvar då. Och sa någonting i stil med att du har inte blivit sexuellt trakasserad. Du har fått komplimanger och blivit smickrad av det. Nej?
Jaha, nej, men nu pratar vi om olika saker. Det hängde inte ihop med det. Det hängde ihop med en utredning som gjordes. Och då var det som att vi gjordes till såna offer. Sen stämde ju inte den, för det visade sig. Det var ju någonting på spåren, måste man ju säga idag. För det var ju ohyggligt mycket värre. Men... Om man läste den utredningen, då var det ungefär... Jag räknade verkligen baklänges och framlänges många gånger. 14 kvinnor på obestämt antal decennier som hade blivit trakasserade. Så den utredningen var ju inte bra. Den fälldes ju av Publicus Notarius också. Notarius Publicus. Men vad jag menade, vad som kom då, var ju också skriverier om att... Vi bara var offer och vi vågade ungefär inte gå in genom scenporten för att vi var rädda att bli tafsade på och sådär. Och då tänkte jag, nej men herregud, så är det ju faktiskt inte. Vare sig på Dramaten eller Stadsteatern. Sen har det varit massa rötägg som har uppfört sig. Och det har mer varit kanske härskartekniker och olika saker, men också sexuella trakasserier. Absolut. Men då var det liksom att vi var offer under tyranniska manliga regissörer och hade ungefär inte några egna avsändare som konstnärer. Och då gick topplocket på mig. Mm. På den gången var det liksom att jag var naken som Lady Macbeth. Mm. Och liksom den absolut mest hardcore feminist jag känner då, Bente Lycke Möller som var scenograf, och Staffan Valdemar Holm, två feminister, liksom satte upp den här föreställningen och gjorde verkligen... Det är inte så att vi ska beskriva verkligheten som vi önskar oss den, utan beskriva en verklighet som vi ser och ett avtryck. Och han hade tagit bort alla kvinnor i Macbeth när vi gjorde det. Man får inte säga det där ordet, den skotska tragedin. Och jag var ensam kvinna, och dessutom när hon flippar, när hon, du vet, det är en scen då när hon har blod på händerna och får för sig att hon har blod på händerna och tvättar och tvättar. Åh, det går inte av bort. Åh, det var blod. Åh, hur ska jag bli av med blodet? Liksom. Då, hur flippar man idag? Mm. Det räcker inte att man kommer ut i en morgonrock och verkar lite rufsig i håret som på 40-talet och tittar och har syner. Och du vet, det kanske var otäckt då, för då var ju också sinnessjukdom någonting som var så läskigt så det skulle man inte ens prata om. Idag, när alla går på terapi, så är det ju, hur gestaltar vi att ladyn har helt tappat det liksom. Mm. Och det här är ju också strax innan hon själv tar livet av sig. Och då hade Bente ritat en kostymskiss till den scenen där jag ser mig själv på kollationeringen när vi ska börja jobba med pjäsen. En naken människa som håller i en liten bordslampa och har klippt av sig allt hår och står där i högklackade skor och en bordslampa och så säger jag, men nu har du väl ändå tagit i. Mm. Alltså, du ska inte tro att jag går in på stora scen naken. Nu får jag... Nej, men jag kunde inte komma på någon bättre kostym. Så. Mm. Hon hade tänkt ut det här noga såklart och förstod ju hur känsligt det var. Vi provade med allt möjligt, någon militärrock och lite punkigt med militärkängor och lite halvnaken under. Vi provade allt möjligt. Och så kände jag själv till slut också, nej men det här... Det är bäst, det hon har gjort. Så jag hittade väl på då att nej, men om jag också då har skurit mig i underlivet och brösten så kan jag smeta in mig med lite blod så känns det inte så naket. Mm. Men jag var ju jättemycket feminister som hoppade på mig ungefär alltså, att jag hade blivit tvingad till att göra det här. Men det menar jag att det har jag verkligen inte. Utan att jag tyckte att det var ett bra uttryck. Och så skulle jag dessutom sjunga en Patti Smith-låt. Så jag tänkte, nej men det är rätt bra det här. Mm. Folk har väl varit nakna för. Och nu får de ju se en 50 plus naken, det kan de gott få se. Liksom, så att jag tänkte att det här inte var så farligt. Och att jag faktiskt är avsändare av det här. Det är ungefär som att man tänker sig att skådespelare är marionettdockor. Att vi inte är avsändare. Man har ju alltid ett sånt intimt samarbete med en regissör. De lägger upp de stora riktlinjerna. Och sen hur man utformar sin roll, det är ju alltid skådespelaren som gör. Mm. Och hur man hittar in i den och vad betyder det här för mig? Vad i mig bottnar i det här? Att vara närvarande i att leva den här rollen. Så att jag kände att det var... liksom ett verkligen adekvat uttryck för vad hon skulle göra här. Mm. Men det var mitt. Jag kunde lika gärna ha bestämt nej. Jag klär på mig. Mm. Så jag var inte tvingad. Så det var den stora liksom, aggressionen i det här på något sätt från min sida.
Fick jag nu svar på frågan?
Nej, men det här, för det var två saker. Det här med, ja, det där med mitt utseende och liksom det där att man har varit söt. Det är en annan femma. Mm. Det är en privat historia. Liksom.
Ja, men jag tycker det där är väldigt intressant. För att jag tänker att om du hade sluppit, inom citationstecken, proggtiden, hade det varit enklare då? Alltså om du hade varit, säg, 15 år yngre?
Vet inte.
Nej. För jag tänker att...
Nej, men då hade det varit punktiden. Det var inte något lättare då, tror jag.
Nej, kanske inte. Ja, hur som helst.
Nej, jag skulle absolut inte vilja slippa den. Alltså, det är ju inte så. Men däremot så vet jag att det har varit så många som... det är också ett slags illa dolt kvinnoförakt. Liksom att kvinnors utseende kan kommenteras av både män och kvinnor. Och hur och när som helst, ständigt och jämt. Att man lever under det oket. Mm. Och därvid lag också hela det här uppropet som har varit nu. Liksom att vi är ständiga objekt. Och det är det vi pratar om egentligen. Att nej men, låt mig nu få vara det subjekt jag är. Jag vill inte definieras på det här sättet.
Nej.
Och dessutom så har jag ett yrke som jag utövar. Och det är det jag gör. Mm. Och det där är svårt att formulera när man är ung. När man håller på, man bara känner, vad taskig den där var nu då? Varför, jaha, får jag sitta här i hörnet då? Eller ska jag inte vara med? Eller ska jag, på grund av det?
Men du, kan vi prata lite om ditt stora genombrott?
Ja. Mm.
Nej, men det stora genombrottet var ju i varuhuset, väl?
Mm. Mm. Ja. Jag orkar inte längre.
Du kan bo någon annanstans, om du vill vara ensam.
Nej,
menar jag.
Daniel, det är inte vi längre. Förstår jag? Jag hämtar mina grejer sen någon dag. Där. Nej, men här är dina nycklar. Så.
Jag tycker det är lite intressant, för att det var ju en ganska tidig såp.
Ja,
opera.
En av de första där. Ja.
Precis. När du ser tillbaka på den tiden, jag älskade det. Jag var väl 13 när den kom, tror jag. Jag var säkert kär i dig också. Vilket jag antar är många. Alltså, man har ändå haft en...
Ja, det blir så där. Alla ser, var 4 miljoner tittare varje vecka. Hela Sverige. Det var ju på den tiden. Vi hade inte så många kanaler. Alla var inkörda i, liksom, såg du på tv igår? Ja.
Det var det man, det ja var, precis. Ja. Det var enklare då. På
det var faktiskt enklare. Mm. Mm.
Men var det kulturkredit att vara med då?
Nej, verkligen nej, inte. Inte. Oh, nej. Så många kollegor var så, hur fan kan du vara med i sån smörja? Mm. Och jag, alltså för det första, så, då tänkte jag så här, då var det väldigt skönt liksom att prata med min mormor och mamma och sådär. Men herregud, vad är det för märkvärdiga människor som säger på det? Ska man vara glad att ha ett jobb? Mm. De blir bara avundsjuka. Mm. Som det tog ner mig på jorden. Det var väldigt skönt. Men vi jobbade med, alltså det var ju underbart. Mikael Ekman, som var min första regissör där då, var ju helt fantastisk. Alltså, vi träffades ju ett halvår innan vi skulle börja. Man pratade om karaktärerna och jobbade igenom det jättenoga. Och så kommer jag ihåg att han sa så här, vet ni, nu har vi den här texten, det är inte liksom Shakespeare, va? Men vi låtsas att det är det. Mm. Och så berättade han för mig hur han gjorde. Han spelade in olika scener i avsnitt för avsnitt och gick och lyssnade på det i en sån här liten Walkman som man hade på den tiden. Mm. Och gud vilken bra idé, tänkte jag. Så jag gjorde likadant och spelade in alla mina scener och gick och lyssnade på det som man skulle lära sig allting. För nu säger vi så här att det gick snabbt. Det gick ju inte alls snabbt. Vi repeterade måndag, tisdag, onsdag och sen spelade vi in med tre kamera torsdag, fredag. Mm. Och så fick man nytt manuskript. Spelade jag in det hemma, gick och lyssnade på det under i lurarna under helgen. Och så repar man måndag, tisdag, onsdag igen. Och då kom vi ju så otroligt förberedda. Alla var skådespelare, alla var proffs. Mm. Och då hade han ju då, ja nu tänkte jag, det där repliken där och så. Och jag tänkte också det, och kan man ändra det? Kanske så här är bättre, pratar väl hon mer. Att vi inte, det är ju ofta så där man skriver snabbt av många olika författare att alla har lite grann samma språk. Alla karaktärerna får lite samma språk, vilket de ju inte har. Mm. Så att det var otroligt lärorikt och en skola att stå framför kamera för min del. Mm. Att jobba på det sättet, och det var en väldigt rolig tid. Mm.
Men jag tänker mig att den var ju liksom, eller det gällde väl alla såpor på den tiden, att det var lite bespottat som du sa.
Ja, det var.
För du gick ju från det här ganska, det mest bespottade då kanske, till det absolut.
Ja, men det var ju jättekonstigt.
De absolut finaste rummen.
Ja, och det kunde man ju inte fatta liksom riktigt. För då fanns det gud vad gammal jag är alltså. Det var så här, det var prata liksom bara shit. Ja, men jag är ju 62 så alltså, det är klart jag är ju gammal. Men man kopplar inte det riktigt mer än på morgonen i badrumsspegeln, man får en chock. Men i alla fall det fanns ensemble Stockholm, Göteborg, Malmö och TV. Alla tre hade en egen teaterensemble. Så att det började med att jag fick första jobbet som gjordes var ju När dagen gryr, Bunny Ragnestams trilogi om arbetarrörelsens framväxt på början av 1900-talet. Och den hette Kråsnålen sen, som Lars Lennart Forsberg gjorde. Så jag blev anställd på TV-ensemblen och det var det första jag gjorde. Men den sändes ju senare liksom. Och sen nästa grej jag skulle göra var då, jag har varuhuset. Så jag blev anställd i den här TV-ensemblen. Och det var jätteroligt, vi var en liten ensemble där och Mats Bergman och Gunnel Fred, vi var ett gäng där. Det var jättemysigt att vara en liten ensemble, vi gjorde olika saker. Och det gjordes ju tv-teater fortfarande då också, det var ju fruktansvärt roligt alltså. Och då kom det här varuhuset som började sändas först och då var ju det som en chock. Mm. Du vet, jag går direkt ut till scenskolan och så hamnar man där. Jag hade ju hoppats att man får börja på Unga Klara och Susanne Osten. Det var väl liksom mest kreativt det man kunde börja på då. Mm. Men liksom, nej, det blev tv-ensemblen och det här då. Och den där chocken att från ena veckan till den andra vara en publikfigur som folk stoppade på gatan och sa, jag tycker inte du ska vara ihop med den där killen. Han verkar inget bra. Håll dig till hon. Det var så här. Och då tänkte jag, men nu håller jag på att bli tokig. Jo, jag ska prata med författarna. De kanske kan skriva om det här. Man vet ju aldrig, det pågår ju. Liksom, det var som att jag blev den där personen. Mm. Och till slut så var jag så nojig. Alltså, så jag kommer ihåg, jag skaffade en liten moppe. Och med toppluva kör jag så här genom stan. Så jag kunde inte gå ut. Det var som att vara en rockstjärna liksom. Mm. Och det var faktiskt läskigt. Och på den tiden så låg ju studiosarna på Vallalavägen, gamla A1 där uppe. I barackerna där spelade vi in, och press släpptes in på området och tog tag i en när man kom ut i studion. Och det var liksom helt kalabalik där, alltså det var hemskt. Det var läskigt, men inne i själva studion hade vi väldigt roligt och skoj. Alltså det var roligt arbete.
Mm. Och resan till finrummen då?
Ja, men så var det. Då hade ju liksom Bergman och Lövgren då, så att jag fick komma och hoppa in först i Gao Xingyangs Ett sommarregn i Peking. Han fick ju Nobelprisen då. En liten pjäs vi spelade på tornrummet där. Och sen skulle jag hoppa in som pigan. Det var Kiki Brandberg som spelade pigan, men hon blev gravid, så jag skulle få hoppa in i Bergmans uppsättning av Långdags hör mot natt och spelade den här pigan. Och sen på den vägen gick det.
Mm. Vad betyder Bergman för dig då?
Enormt mycket. Alltså. Mm. Enormt mycket. Jag fick fina, utmanande, svåra roller att göra. Och man kunde ju också hamna, du vet, om man hamnar hela tiden att bara göra i någonting som man behärskar hela tiden, så utvecklas man kanske inte. Det är ju en fara. Eller att man håller sig i en genre bara hela tiden. Jag har verkligen försökt att göra ut i olika marker, liksom olika slags saker. Komedier och tragedier och tunga pjäser och lätta. Alltså, jag tycker det var viktigt att försöka inte fastna för mycket i ett fall. Men det var ju flera år där jag verkligen gjorde massa tunga roller. Och fortfarande. Liksom, men, och jag älskar ju tragedierna mer, tänker jag, än komedierna faktiskt. Komedierna kan vara kul att spela, men tråkigt att repa. Mm. Med tragedierna är det tvärsom. Men det... Nej, men jag tycker nog mer om dramatik, verkligen. Det, liksom, där känner jag mig mer hemma.
Mm.
Men det är klart att det var då... Men jag vet att efter Varuhuset så fick jag ett erbjudande på, om det var på Vasan eller någonstans, jag skulle spela en timme med Carl Gustav. Och då var det en pjäs, jag skulle bara springa ut och in i dörrar, lite halvnaken under en lång päls. Och så tänkte jag, nej. Och då kom jag ihåg att min mamma sa, är du inte klok? Tackar du nej till att spela med Carl Gustav?
Mm. Carl Gustav Lindstedt.
Mm. Ja. Och då tänkte jag, ja, men vet du, jag kan inte gå från... Jag kom ju ändå från en fri grupp. Så där. Jag kan inte gå från Varuhuset till en fars på Vasan, för då är det kört sen. Då har jag liksom låst in mig i ett hörn. Och sen så fick jag någon erbjudande om, jo, Besökarna, en långfilm. Med Kjell Bergqvist och Johannes Brost gjorde jag, och sen blev det Dramaten.
Mm. Finns det jobb som du ångrar att du inte har gjort?
Nej, men jag undrar vad som hade hänt. För det var när vi spelade... Det måste ha varit Per Gynt. Vi var i New York på BAM i Brooklyn och spelade gästspel. Och då var det någon agent som tyckte att jag skulle flytta till Hollywood. Och de skulle signa mig. Och det var ju verkligen en sån där liten... Nu måste jag göra ett val.
Mm.
Jag jobbade liksom med Bergman och Billy August och Liv Ullmann och sånt här hemma. Och sen ska jag åka dit och kanske göra några B-filmer. Eller man vet ju inte hur det hade gått, men jag tänkte, nej, men jobbar inte jag med de allra bästa redan?
Mm.
Så jag tänkte bara, nej. Men det kan jag ju fundera på. Vad hade hänt om jag hade gjort det? Då kanske jag hade tjänat en massa pengar. Jag vet inte.
Mm. Har du inte gjort det?
Nej, verkligen. Man, alltså, att jobba på en statlig teater blir man ju inte rik på.
Nej.
Det kan jag säga.
Nej, det har jag förstått.
Nej, det blir man inte.
Men på extra knäcken kanske?
Ja, men lite då och då får man lite fickpengar på annat håll.
Mm. Ja. Men du har ju gjort ett par jobb i Over There.
Ja, men det har varit liksom små grejer bara.
Ja. Har jag ändå fått spela mot Joaquin Phoenix?
Ja. Men jag menar, det, ja. Men det är ju som det är. Det är ju liksom så det är ju inget märkvärdigt alls när man väl är där. En inspelning är en inspelning är en inspelning. Det spelar ingen roll var den sker. Det är ju samma sak. Det är teamet runt kameran där, motspelare. Man har liksom, då är man ju på något sätt på hemmaplan på något vänster. Så går ju inte till på något annat sätt. Det är lite större apparat runt omkring bara.
Ja, det är klart. Men det faktum att du har fått det där jobbet till exempel, eller fick det jobbet till exempel, det måste ju betyda att du har någon jävel som letar jobb åt dig där borta.
Nej, det var liksom min agent som ringde. Jag var med barnen i New York och sen så ringde hon så här. Nej, men Paul Thomas Anderson söker en kvinna som ska vara lite någon skandinav då. Och du ska gå upp på Madison Avenue imorgon och göra en provspelning. Jaha, ja, jag faxar, det kommer något fax nere i receptionen på hotellet. Kan du gå ner och hämta upp det och så lär dig texten under natten och imorgon bitti ska du vara där. Okej, okay. Ja, så gjorde jag det och så, vi skulle precis åka ut till flygplatsen också och åka hem. Så barnen liksom tog väskorna och plockade upp mig med en taxi lite senare och jag gjorde den där provspelningen och sen så flyger vi hem och så landar vi och så ringer min agent och säger ja, du fick jobbet. Okej, då så.
Men det var din svenska agent?
Ja, hon är finsk.
Jag förstår. Men blir det fler den typen av jobb? Nej.
Nej, alltså jag är ju inte, man måste ju också vara tillgänglig och jag är ju inte det. Jag är ju väldigt uppbokad här nu. Framåt så man måste ju göra sig tillgänglig. Ja, det är liksom några jobb som jag missar ibland ju när man är på teatern och man ska göra saker som man kan jäklar också. Gick det inte att få ihop, gick det inte att kombinera. Alltså, sånt där händer ju hela tiden. Mm. Och det har hänt ett absolut nyligen också. Det är för jäkligt alltså. Det är väldigt tråkigt.
En stor...
En jättefin roll för en svensk regissör här nu, men det gick inte. Så att, shit, tänker man ju då. Är man på teatern så är man. Man måste liksom också göra så. Då måste man egentligen vara fri och så får man sätta sig och vänta. Och det kan ju hända eller inte hända. Mm. Och jag vet inte om jag är beredd att göra det.
Är du bra på att vara ledig?
Ja, jag är faktiskt ganska bra på ledig. Jag tror att jag i grunden är en jättelat person. Okay. För jag blir inte så... Men det där ska man ju också... Det är ju med en nypa salt. För vet man att... Ja, men om... Några månader där eller om ett halvår så, då börjar det. Och den där ledigheten som kan infinna sig då för några månader är ju underbar. För då är jag jätteduktig på att vara ledig. Men skulle det bli så att man slutar och inte har någonting framför sig, då kan ju ledigheten bli bara en mardröm, ett ok. Så att det där vet jag ju inte riktigt någonting om än. Mm. Men... Det kommer väl när man måste pensionera sig och då kanske, händer det någonting nu eller inte? Det får man ju se, för det där vet inte jag riktigt. För jag har alltid haft någonting framför mig som väntar och då är ju ledigheten bara underbar. Och jag älskar ju att umgås med vänner och familj och läsa och göra... Du vet, jag sysselsätter mig med annat pyssel då.
Jag tänker mig att du har väldigt mustiga middagar hemma.
Ja, men man vill ha mer än vi har. Mm. För min man Martin, han har ju 3 barn och jag har 2 barn. Och sen så vi umgås ju mycket med mina barns pappa och hans fru och deras barn och mina bröder. Och vi är en väldigt stor familj. Mm. Och så har vi också väldigt stort umgänge. Så att jag känner mig alltid liksom att, man hinner, när ska man träffa dem då? Hur ska vi? Ja, vi försöker.
Hur frankofil är du?
Ja, det är ju faktiskt gravt.
Ja, det är så.
Jag har en liten lägenhet i Frankrike. Så där är ju liksom mitt lilla landställe då.
Jag förstår.
Med en liten mikrobalkong i alla fall.
Antib.
Ja. Så dit försöker jag åka så ofta jag kan. Mm.
Vill du ha vatten? Förlåt. 1,5 timme senare.
Ja, gärna tack.
Mm. Jag ser att jag hittar en gammal mugg till mig själv. Du får också en sån här liten mugg, jag hoppas det är okej.
Ja, toppen.
Ja. Det är inget sånt, liksom, man får inget litet äckligt lock som man kan...
Nej, hänga. Nej, jag gör så där. Tack. Det borde de utveckla på de här faktiskt.
Ja, verkligen. Jag snusar så kopiöst mycket när jag intervjuar.
Gör du? Men visst är det härligt? Igår var jag på en middag och då var det en som gick ut på en balkong och rökte. Och tänkte, vad det där såg härligt ut. Mm. Om det inte var så farligt så skulle jag ju röka hela tiden. Mm. Men jag tror att det har med min så här... Jag tror att om jag skulle bli diagnostiserad så skulle det nog vara så lite ADHD på mig.
Är det så?
Ja, det tror jag.
Okay.
Jag har liksom ibland... när det är härligt och man är i produktion, alltså när det är igång. Och så här, jag vet inte, jag laddar upp en otrolig energi. Och jag kan bli helt manisk, alltså jag kan jobba tills jag stupar. Mm. Så det är nog någon slags bokstavskombination kanske.
Okej, okay. Ja, det är väl inte för sent att utreda?
Nej, jag vill inte utreda det.
Nej.
Jag trivs med min. Om jag nu har någon, det kanske jag inte har.
Nej. Vad säger ungarna?
De är ju likadana. Så det är lite... Nej, men jag tänker så här att jag... Nej, jag är nog mest en glad skit faktiskt. Jag tror det. Jag tycker det är väldigt härligt att leva.
Mm. Ja, bra.
Mm. Jag blir väldigt sällan depressiv.
Vad bra.
Mm.
Men det händer.
Ja, men du vet, när man ibland när det är så där att man har jobbat väldigt mycket. Och det här är väl sån här utbrändhetstankar jag kan få. Att man, även fast det är roligt, eller man har haft en lång inspelning. Och man lever så extraordinärt. Det är på teatern också. Man har en stor roll och man gasar. Och det, du vet, när man kommer hem på kvällen. Jag går ju sällan och lägger mig före 2-3 på natten då. För man har spelat och bara bränt ut världens energi mellan 7 och 11 eller 7 och halv 11. Och den får man säga, man jobbar mellan 9 och 5, går och lägger det klockan 6 för att se hur lätt det är. Det är svårt alltså, för man är uppe, kroppen är uppe i sånt varv.
Ja, visst.
Och man får svårt att sova. Och också är det så där, man vet, alltså livet är ju så härligt på teatern eller på film. Man vet vad man ska göra, man har kontroll på livet, man styr det ju. Och man spelar och man har, allting är så där enormt närvarande. Det är ett väldigt härligt liv, det är lite som ett gift. Mm. Det är liksom, man känner sig extra, det är ungefär som man är, du vet, på en fest och man har tagit några glas vin och man säger, men fasen vad härligt livet är, jäklar, juhu! Liksom, så är det ju att jobba för mig. Och när man då plötsligt blir ledig, så kom den första ledighetsveckan på sommaren. Och man bara rasar ner igen. Jaha. Ja, det var ju beige.
Mm.
Liksom. Steka köttbullar då? Eller vad ska det vara för jävla roligt med det här?
Mm.
Livet är ju hemskt. Mm. Alltså att man hamnar ner i... Och det är ju på grund av att man har kört så hårt. Mm. Och så den där neråtfärden som kommer då. Den är faktiskt... Den har jag lärt mig att hantera nu, men den är ju där. Jag kommer ihåg när jag träffade Martin, min man, det är ju bara 4,5 år sedan. Första sommaren, vi hade jobbat som tusan och så åkte vi ner till Grekland. Och sen så låg vi på någon veranda där. Och han bara tittade på mig och sa, men är du liksom glad? Va? Jo då. Men bara det att när energin går ur, det är som en ballong, det bara pyser ur. Och man, då kan man känna... Hur det skulle vara om man som hamnar i en depression. Mm. Vet, fortsätter den här neråtfärden, då är det inte roligt.
Mm.
Men den kommer alltid efter en sån här hård arbetsperiod. Den där dippen. Och den måste man planera för.
Postproduktionsblusen.
Oh, den kan vara så tung. En gång blev den, då kollapsade jag faktiskt. Jag hade spelat in Hedda Gabler på TV-teatern. Och parallellt... spelade jag på kvällarna en pjäs som hette Rummet och tiden av Bote Strauss, som Bergman regisserade, om en annan självmordskandidat. Så det var två självmordskandidater. Dag och kväll, dag och kväll, dag och kväll. Och sen så var Thomas och min dotter och Sanna liten, och jag skulle åka ner och hälsa på min bror och hans fru som bodde i Helsingborg då, va? De hade hyrt något hus där, de var läkare båda två. Och i bilen på väg ner känner jag bara, nej men Thomas, jag måste nog lägga mig här i baksätet. Det känns som gift i hela kroppen. Det var som jag fick metallsmak i mun och det var som metall i ådrorna. Så jag bara varit helt tung i hela kroppen och tvungen att lägga mig ner. Så kom jag fram och så la jag mig i någon soffa i deras vardagsrum. Och min brorsa tittade på mig och sa, men gud, du är helt utmattad. Körd i botten helt enkelt. Och där låg jag ett par dagar på den där soffan. Jag orkade inte gå en trappa upp till det sovrummet vi skulle sova. Jag bara låg. Och sen efter några dagar så började jag repa med något och började kliva ut i deras trädgård och var sådär. Och det var verkligen en krasch alltså. Alltså då blev jag faktiskt rädd, för då tänkte jag, men så här kan jag ju inte gå på, va?
Mm.
Men på tent, då var det ju mer så där. Spelar man så det blev bra, så man körde 6 dagar i veckan och man kanske filmade på dagen. Man gjorde det parallellt och man höll på hela tiden. Och plus småbarn, inte sova på nätterna ordentligt. Så att man tänkte, nej men det här håller inte. Jag måste tänka lite mer hur man planerar sin tid. Hur man lägger upp det, liksom, hur man klarar av det.
Har du hållit det sedan dess då?
Någorlunda. Mm. Ibland blir det perioder som bara löper amok. Så det är ofrånkomligt. Mm. Men jag försöker då planera. Där är jag ledig, där är jag ledig. Där är en söndag, det får inte ske någonting på den. De där veckorna nu, där är bara inte göra någonting. Planera inte in något. Får inte stå någonting i almanackan. Mm. Jag blir bättre och bättre på det.
Mm. Bra. Men det har tagit lite tid att lära sig det då, uppenbarligen.
Ja, men jag ska pensionera snart. Det verkar inte funka riktigt bra än. Alltså, jag vet inte hur det här ska...
Men ska du verkligen det?
Nej, men jag tänker på Sven Bertil nu som gör den här häftiga rollen. Så tänker jag, nej, men som skådespelare så har man ju faktiskt mer och mer livserfarenhet och mer att ge. Och om man inte arbetar, vad ska man göra då? Jag kan inte ens... föreställa mig det, riktigt.
Sitta på en balkong i Antibes. En jätteliten balkong.
Men vad ska man göra där då? Ja,
lösa korsord och dricka vin.
Ja, det är i och för sig trevligt. Om det är någon annan också som sitter där och löser korsord och dricker vin så är det väl okej. Mm. men, ja, nej.
Ja, men det är inte på 10 år, va? Eller?
Nej, jag tänker så här att man kör tills man dör, helt enkelt.
Mm.
Det är väl det som är läget.
Jag har haft betydligt yngre gäster än du som har sett ut och var mycket mer pensionsfärdiga, kan jag säga.
Och som har blivit trötta, eller?
Nej, men som mer kanske det är läge att... Ja,
och lägga av?
Ja, eller större i alla fall risk för.
Nej, men jag tänker... Nej, man får väl... Jag vet inte. Jag älskar att jobba, så är det bara. Man får acceptera att man är en arbetsnarkoman.
Mm.
Det har jag förlikat mig med.
Hörru, vad behöver du för att kunna göra ett bra jobb?
Förtroende är det viktigaste, tror jag. Och det tänker jag när jag regisserar också, att man måste ge förtroende. Och lita på folk. Om man känner, om någon är nervös för det eller vill se resultat för tidigt eller inte tänker sig att... Det där är ju så intressant, för att det antingen så kan jag känna regissörer, antingen tycker de om skådespelare eller så tycker de inte om skådespelare. Antingen är man intresserad av vad den där människan har att ge, eller så vill man ha sitt eget resultat verkställt bara, och då blir det tråkigt. Det är väldigt sällan jag har råkat ut för, men... Att man har en atmosfär av tillit och förtroende bland skådespelarna man ska arbeta med. Att man tycker det är roligt om den andra blir bra.
Mm.
Att man filmar, att man ger hjärnet i motbild när inte kameran är på en själv. Det är sådana där fina saker man kan göra om man ska vara en schysst kollega till exempel. Och också på scen att man försöker lyfta varandra, att man... För det är ju väldigt roligt. Det är ju alltid så där. Det är egentligen, om man tänker sig en föreställning eller en film, ingenting blir bättre än den svagaste länken egentligen. Man vill ju hålla och liksom ha en... Ofta så blir det ju så också. Man blir en otroligt sammansvetsad grupp och man alla jobbar för samma sak. Det är som en filminspelning till exempel. Där är liksom någon som håller i B-ljudet och ljussättarna och du vet, A- och B-kamera. Det är liksom, det, alla jobbar ju liksom för att just de här sekunderna just nu ska bli bra.
Mm.
Och det där är viktigt att skapa den här krispiga känslan. Därför att nu jäkla gäller det.
Mm.
Som det också är för oss när premiären är lördags, vi ska in. Och nu, så här, jag hade sån bultande hjärta. Det så, gode gud, alltså, hoppas, nu. Jag har ju massor av små entréer bara, du vet.
Mm.
Så jag sprang och tittade i mitt manus hela tiden. Nu börjar de där replikerna. Nu är det snart jag, och nu måste jag verkligen stå. Dadang, där är det. Att tajmingen blir bra, liksom.
Mm.
Att man inte liksom gör det dåligt för någon annan. Det där är glädjen och det roliga med jobbet.
Finns det jobb som du tycker inte har blivit bra?
Oh ja. jag ska väl inte dra någon i smuts. Nej, men alltså man känner liksom, jag kan tänka liksom, det var en vända, vi skulle göra Lorry på Oscarsteatern. Lorry som vi gjorde på tv då, det var under Ingrid Dahlbergs tid, hon var chef och det var ju väldigt roligt. Och det skrevs ju varje vecka och vi höll på där och det var ju liksom en av de första såna här, verkligen lite tuffare satirprogrammen. Och vi hade ju väldigt roligt, vi höll på med det där. Och sen skulle vi göra det då, lite några årtionden senare, och bedagade äldre, skulle vi göra det på Oscars. Men du vet, att göra nummerrevy med samma nummer ett helt år, eller du vet, höst och vår, det var ju, alltså, det var hemskt. Och jag fick någon fantastisk text som Peter Dahl hade skrivit om någon sån helt galen Östermalms tant. Det var någon monolog där, hon höll på där och snurrade med någon jordglob, och det var jätteroligt. Jag fick till och med pris för den där rollen, eller liksom, tror jag, för den entrén då. Och sen spelar man det ett helt år och det var verkligen struligt alltså. Och till slut var den bara död. Och folk skrattade inte längre och det var hemskt. Det var rena mardrömmen liksom. Och gå in, du vet, det var helt ruskigt alltså.
Men hur kom det sig då att det blev,
nej,
hur
men
kunde
jag,
det gå
bara
så långt?
Dog liksom alltihopa. Okay. Ja.
Alla hatade sitt jobb?
Nej. Men inte alla, men jag.
Okay. Men du, för att apropå Christer Henriksson, så han hatade ju Trolösa.
För att?
Nej, han berättade det här. Han tyckte inte att det blev bra.
Ja. Nej, men precis, för vi var ju så taggade för hela den här grejen. Och från början var det ju, skulle ju Ingmar själv ha regisserat den här. Mm. Och så blev det inte så. Och sen, jag var ju jätteglad att han hade skrivit den här till mig. Mm. Och inget ont om liv. Vi hade liksom en, kan vara en tendens att bli lite högaktningsfull kanske mot Ingmar liksom, att regissera hans manus. Mm. Han hade ju också en idé om att han skulle, det kom ju någon film några år senare med sån här split screen. Det var liksom 6 rutor tror jag. Han hade en idé då att jag läste ju in det tjocka manuset i närbild under flera veckor. Det skulle ligga som en del av filmduken hela tiden som en ruta. Den skulle pågå hela tiden. Sen skulle det interfolieras andra saker på resten av duken. Och han hade, men då tyckte Liv, nej, jag ska någon jävla CNN-rutor ska vi ha här. Så hon gjorde ju sin film. Men jag tänkte, han var en, det var, jag är så imponerad av liksom att han fortfarande sökte ny form. Så det, den hade jag kanske velat se.
Christer var gäst i Värvet 287 och Sven-Bertil i Värvet 224 kan jag säga förut.
Mm. Ja. Vadå 224? Har vi kommit till det årtiondet än?
Ja, jag pratar om mina avsnitt. Alltså,
dina avsnitt? Du... Alltså, jag tänker 2022, men där är vi ju inte än, vi är bara på 2018. Nej, alltså, nej. 222, ja. Men du har, hur många har du gjort?
300, ja, med de engelska så är det väl 350 drygt i alla fall.
Wow. Mm. Det här kan du aldrig sluta med.
Kanske inte. Men du, skriver du?
Nej, jag mår dåligt.
Okay.
Ja, jag är en sån där som skriver av mig. Mm. Jag har tonvis med böcker. Och det är en fruktansvärt gräslig läsning. För det är ju bara när livet har varit helt trasigt och bara, vad ska hända? Hur ska det gå? Det här går ett helvete allting. Då skriver jag.
Okay. Mm.
Och är utförligt och mycket. Mm. Men aldrig när jag mår bra. Så jag antar att det är många som har det så. Att man, det är väldigt bra att skriva av sig. Och få saker på papper och kunna titta på det. Och titta, nej men oj då, nej men så där nu tog jag väl i. Och så här är det väl ändå inte. Och det är bra.
Ska du göra någonting med dem där?
Nej, absolut inte. Jag ska bränna upp dem.
Är det så?
Ja, de får man ju bränna upp innan man dör. Tänk om någon kommer över det där så hemskt.
Nej, men vad fan?
Det kan nej, men eller hur? Nej, vissa saker ska man nog bara bränna. Det ska inte gå till eftervärlden. Jag ska göra ett litet bål uppe på balkongen, tror jag.
Men det är inte så här, du fingrar inte på att ge ut dem som Norén?
Åh, herregud.
Nej.
Nej, men då bara, då blev det som, vilket förskräckligt liv den här människan hade. Mm. Nej, det gör jag verkligen inte. Däremot så har jag hållit på nu med under, jag vet inte, det måste vara väl 10 år nu. Med först Norstedt, sen Bonniers och det liksom, och nu är Steven Ferranli på Natur och Kultur. Han var min redaktör och skriva en självbiografi. Men jag tänker, det jag har väl 100 sidor. Men så tänker jag, nej. Jag tror inte jag kommer göra det.
Är det så?
Eller så plötsligt så blir man ledig och så sätter man sig och skriver massor. Jag vet inte. Jag tycker om att skriva.
Ja, jag kan tänka mig att du gör det väl.
Nej, det vet jag inte. Jag är ingen, du vet, det är också ett hantverk. Man måste ju verkligen, det är ingenting man bara sätter sig och gör. Inser jag ju när jag gör det. Att det här är någonting jag måste hålla på med varje dag och länge innan man får ett språk. Så det där är, det är verkligen svårt, tycker jag.
Minns du mycket?
Ja, när man går in och går tillbaka och går in i olika perioder så börjar jag minnas olika saker. Men det intressanta med minnet är ju att när man då träffar någon annan person från samma period och vi har varit i samma situation så berättar de saker som jag är, va? Jag är fullständigt, det är helt borta. Mm. Saker jag inte alls kommer ihåg. Så minnet är ju så subjektivt. Det är ganska spännande hur man skapar sin historia och minnen, hur man pusslar ihop det så att det ska passa så att jag förstår mitt liv. Men när någon annan berättar så här, gjorde jag det? Mm. Nej, var det, va? Du vet, det är jättekonstigt. Jag tror, det kanske är därför att jag har, är glad att jag har så kanske dåligt minne. Så jag glömmer oförrätter en del, många. Nej, men alltså att man absolut skapar sitt alldeles egna minnesbank som passar en, som man trivs i. Mm. Eller hur? Det kan ju vara ganska bra. Mm. Men så då är det ju väldigt roligt om man får höra andras. Och då känner man, jaha, nej, det var inte hela bilden där nu. Och så är det ju liksom. Alla har ju utifrån sig sin världsbild. Och att man bara raderar bort vissa saker. Det är konstigt.
Hur mycket text innehåller du?
Just nu ohyggligt massa.
Ja.
För att jag skulle ju aldrig kunna citera någonting ur pjäser som jag gjort för 10 år sedan som jag vet inte ska upp. Men just nu så ligger Ge oss skuggorna av Norén. Det är ju massor med text. Goda viljan av Bergman som Erik Stubbe gjorde, den ligger liksom latent så här. Mm. Båda de är latenta så de kan jag dra upp bara på några dagar. Och sen så ligger också Dödsdansen som vi kommer att spela nu igen. Vi har spelat den i flera år. Jag tänker, Thomas och jag och Micke, vi känner att den där pjäsen kommer vi spela tills vi dör. Alltså, vi blir bara äldre och skröppligare och sitter på den där skärgårdsön. Men den ligger ju, plus nu Påklädaren. Och sen så börjar jag nu med en Allan Josefsson-pjäs, En natt i den svenska sommaren. Mm. Så den ska in nu också. Mm. Så 5 måste jag hålla, de kan jag inte släppa. Mm. Och bara man vet att det här kommer nog kanske komma upp, då släpper man det inte. Det är inte så att jag, om jag sitter med en sufflös nu och liksom börjar dra texten, så då kommer det. Och särskilt om man ställer sig på scen och går scenerierna så kommer den. Mm. Man släpper det inte på riktigt förrän man vet, nej, nu var det absolut sista föreställningen.
Mm.
Det där är konstigt.
Ja.
Och då fattar man inte hur funkar hjärnan. Att det är liksom som en liten hårddisk man har in här och sen så tänker man, nej men nu behöver inte jag den längre. Och då är det som att, tuff, då bara släpper man det.
Mm.
Det är konstigt.
Mm. Vill du rekommendera något?
Ja, jag har en liten helande sak som jag försöker göra så ofta jag kan. Ibland varje dag, ibland några gånger i veckan. Gå ut i skogen.
Mm.
Då hamnar man på plats. Bara där jag går ut i Liljanskogen eller på Djurgården eller var som helst. Mm. Det räddar mig.
Bor du på Östermalm?
Nej, jag Nej. Bor i city.
Okej. Okay. Vem tycker jag att jag ska intervjua i Värvet?
Kan man komma under huden på Margot Wallström till exempel? Skulle vara roligt. Och jo, nu vet jag. En väldigt ny bekant som jag ska jobba med som heter Ida Engvall.
Mm.
Klok
ja.
Person.
Mm. Roligt.
Mm.
Du, tusen tack för att du kom hit.
Ja, så oerhört roligt att få göra den här intervjun med Lena Endre. Och som du hörde finns det gott om tillfällen att se henne i framtiden. Nu släpptes precis fler biljetter till Påklädaren också med de gamla Värvet-gästerna Christer Henriksson och Sven Bertil Taube vid sidan av dagens huvudperson. Och yes, nästa vecka låter det så här i podden.
Våldet är ett språk i brist på annat, tror jag. Och jag har ju varit där emellan. Jag har ju använt våld som språk och använt språk som språk. Och båda försöker ju förmedla någonting.
Jajamän, den oerhört begåvade tusenkonstnären Navid Modiri kommer på besök. Så varför inte ladda upp inför dess med att lyssna på hans podcast efter det här. Björn och Navid heter den. Missa inte att följa Värvet och mig på Instagram också. Någonstans där finns en färgstark uppvärmning med Lena Endre. Filmad alltså. Snabela Värvet respektive snabela Triumf. Vi hörs om en vecka om inte förr. Tack för idag. Hej då.